CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja, god morgon och välkomna till Börsmorgon. Det är tisdag den 2 april och börsen ser ut att gå mot en öppning svagt uppåt. Men på Wall Street stängde man ner igår efter ny stark makro och uttalanden om att räntesänkningar kan dröja ytterligare. Och här på Stockholmsbörsen så inleder vi dock veckan med lite ny gamla bud både i Dala Energi och Byggfakta. Och så kommer vi köra lite fondsnack för PPM-omgörningen är igång och det kan få långtgående konsekvenser på aktiemarknaden. Och med oss för att prata om det här så har jag Lars-Erik Lundgren och du är fondförvaltare på Aktieansvar. Ja. Och Uffe Pettersson i cyberrymden, analytiker på DI. Välkomna båda två.
Tack.
Påsken är över. Har du haft en trevlig ledighet?
Lasse? Absolut. Mycket ägg. Leta påskägg kanske.
Precis.
Det kommer många påskägg.
Ja, här händer grejer också. Kanske bli lite gladare för det har ju varit 4 av de senaste 5 handelsdagarna har varit stängt på rött. Och som sagt, lite uppåt idag. Vad tänker du om börsen här i stort?
Ja, det är starkt. Ja. Det måste man säga. Den är... Totala omvärmningen vi har haft sedan oktober har ju varit fantastiskt stark. Mm. Kanske den starkaste period jag har sett, skulle jag vilja påstå.
Kanske lite överilat, eller vad tänker du?
Kanske. Det finns mycket att växa in i.
Ja, men nu här på morgonen får vi faktiskt inköpschefsindex för den svenska industrisektorn. Steg till 50,0 i mars från 49,2 i februari. Det här är den högsta nivån sedan i juli och vi är alltså åter i tillväxtfas. Vad säger du om det här, Lars?
Ekonomin överraskar hela tiden. Vi har ju gått och väntat på någon lågkonjunktur nästan ända sedan pandemin började klinga av faktiskt, att vi skulle komma i kapp på något sätt. Men vi har inte gjort det riktigt än. Så att jag är överraskad över den styrka vi ser.
Ska jag säga det också, för vi får också statistik på att antalet företagskonkurser steg med 36% i mars jämfört med samma månad året innan. Jag tänker vi bollar in Uffe på de här lite mer negativa nyheterna då. Vad säger du, Ulf? Är det här det sista vi ser eller början på mer konkurser?
Konkurstrenden kommer säkert fortsätta. Det är ju en väldigt splittrad ekonomi vi har här. Nu är vi ju då över 50 på Swedbanks inköpschefsindex. Nu är vi i tillväxt igen, men det gäller ju inte alla sektorer. Vi har ju sektorer där ute som är rejält mycket mer, mycket ner. Bygg, sällanköpsvaror, medan industri går ganska bra och ser ju då dessutom lite ljusare på framtiden här. Så det är en väldigt splittrad ekonomi vi har där företag som håller till inhemska företag går lite sämre än exportföretagen, så är det.
Ett populärt segment är ju dock energisektorn. Jag ska berätta att Ellevio lägger bud på Dala Energi idag. Det blir en budkurs på 90 kronor per aktie. Det innebär en premie om 75% jämfört med senaste stängningskursen. Det här är ju ganska intressant då med tanke på att Ellevio redan hösten 2022 budade på Dala Energi och då bara elnätsverksamheten. Och styrelsen avvisade ju faktiskt då det här budet och man menade att ett köp skulle påverka lönsamheten negativt i övriga verksamheter. Men nu handlar det alltså om ett bud på hela bolaget. Kanske tilltalar ägarna mer eller vad säger du, Lars?
Jo, ägarna här är ju tre Dala kommuner får man ju komma ihåg. Det är Rättvik, Leksand och Gagnef. Och eftersom jag är därifrån så får vi se om de här kommer överens då. Men det är absolut en häftig budpremie. Ser det ju ut som på pappret då. Men det här är väl planen av de stora jag tänkte inte säga monopolföretagen, men det börjar ju bli monopol när de köper upp de här små. Det har ju pågått under flera år. Va? Mm. Sen får vi se. Jag såg att Rune Andersson dök upp som fjärde största ägare.
Exakt, under förvaltning av Gustav Tapper som jobbade här på DI förut. De ville ju gå vidare med det här förra budet som jag minns. Ulf, vad är dina spontana reaktioner på det här budet?
Där Ellevio har ju verksamhet i närområdet och har ju väldigt stora synergier. Det är ju en ohyggligt stabil verksamhet också. Det är ju lokala monopol, de här små eldistributörerna och de stora drakarna i det här fallet Ellevio. Det är ju gamla Stockholms Energi egentligen. Ja, de har ju köpt upp de här. Vi hade en motsvarande verksamhet i Vallentuna som var på börsen för ett antal år sedan som också blev uppköpt. Så det är en trend som pågår. Och så får vi se hur så att säga, den lokala viljan, hur stark den är att säga nej även till detta budet. Då. Det är anledningen att köparna lägger bud nu antar jag att man märker att det finns kommunerna pressade där ute och här finns liksom snabba pengar att hämta hem för de här kommunerna som är största ägare och ja, det är väl det som kommer att avgöra om köparna är så hårt pressade i andra verksamheter att man tvingas ta det här budet. Egentligen vill man nog inte sälja sitt elnät men vi får väl se helt enkelt. Nu har det inte kommit fram något besked från styrelsen än. Förra gången så blev det ju egentligen knappt med ett bud från Ellevio utan man tackade nej innan ett formellt bud hade kommit utan man tackade nej i samband med förhandlingen och skickade en pressrelease på det där. Nu har det kommit då lite längre eftersom det har kommit ut ett riktigt bud här. Så, men vi får väl se vad de säger. Det är ju ändå, även om Gustav Tapper och Rune Andersson är med där så är det väl ändå kommunerna som bestämmer hur det blir en affär eller inte för vad det är.
Jag ska säga det också vidare i buddiskussionerna här. Så på tal om svårflörtade aktieägare så noterar vi även här under morgonen att det konsortiet som lagt bud på Byggfakta nu sockrar budet från 46 till 52 kronor per aktie. Och vad tror du om det här då? Lasse, blir det en budvår?
Ja, det skulle ju kunna bli det. Absolut. Jag tycker alltså, det är ett väldigt starkt sentiment. Man har egentligen gått och väntat lite grann på att den här bud... Jag skulle säga att uppköpen skulle komma igång för att man har ju förvånats lite ändå. Vi har haft låga räntor så otroligt länge så att det har inte riktigt kommit igång. Och så verkar det komma igång nu när vi ändå har fått lite högre räntor. Mm. Men på något sätt så, jag tror att det här budet går igenom för att nu har man ju säkrat ännu mer av aktierna då.
Mm, är du i Byggfakta menar du?
Ja, exakt. Ja, faktiskt. Så att, men det är klart att man satte det på börsen, det var 75 kronor om jag inte minns fel så kom aktien ner och så köper man väl mer eller mindre tillbaka det nu då.
Ja, det är ganska nynoterat också, eller hur?
Ja, exakt. Ja,
precis. Men är det några särskilda sektorer, bygg kanske då, som pressas lite eller byggrelaterat?
Bygg är ju pressat, väldigt pressat. Mm. Så där skulle jag inte alls förvåna mig. För att om man tittar lite längre bort så är det ju naturligtvis så att vi måste bygga saker även i Sverige. Och bygg är ju en sån sektor där man bara kan skjuta på sakerna i en viss tid. Till slut så måste man ju förr eller senare bygga. Mm. Frågan är hur många det finns att köpa. Det är ett väldigt speciellt bolag då, som är lite mer... tech eller informationsinriktat inom sektorn.
Mm, just det. Ja, Ulf, tänker du att vi kommer få se lite mer bud här i vår också?
Ja, det tror jag nog. Alltså, riskkapitalisterna som är de vanligaste köparna har ju väldigt gott om pengar. Många har fyllt på sina fonder och Byggfakta kan man väl se som en del i det där. Då. Det är de som satte det på börsen i praktiken tar tillbaka bolaget nu när man får igenom det här budet genom budhöjningen. Och de har ju mycket pengar, de känner just den här verksamheten och vi har sett en del sådana där affärer där storägarna passar på att köpa ut sina bolag. Och vi har inte haft så mycket affärer än så länge men om börshumöret är så gott som det är nu här några månader till så tror jag vi kan få ett antal bud. Det tror jag, det är speciellt om räntan kommer ner också, det som har liksom hållit igen lite budaktiviteten är ju att man inte visste riktigt vad som var toppen på ränteuppgången och det har nog gjort att man velat se då att nu vet man ju att räntetoppen har skett och då vågar man räkna mer från riskkapitalbolagens sida och därmed lägga bud och då lägger man bud på det som man först som det som man kan bäst och det är oftast det man en gång har ägt.
Just det, ja. Intressant. Vi får hålla utkik här framöver i vår dag. Jag ska gå vidare i nyhetsflödet. För här i påskhelgen så fick vi reda på att Intrums nya partner Cerberus, som köpte en tredjedel av fordringsportföljen efter kursraset i januari, överväger att utöka partnerskapet med Intrum. Och det här rapporterar i namngivna källor till Bloomberg. Lasse, vad tänker du om det här?
Ja, det är ju svårt att säga vad de menar här. Mm. Utöka samarbetet. Vill man köpa mer portföljer eller vill man gå in i Intrum direkt? Skulle man ta en del i en riktad emission eller någonting? Mm. Jag skulle gissa att man egentligen vill köpa mer portföljer.
Okay.
Faktiskt.
Och hur kommer det sig då?
Ja, Intrum har ju en ganska stor skuldbörda här. Mm. Så att jag är lite osäker på om man vill ta på sig den ägarrollen egentligen som man skulle få. Men då måste man också komma överens med de andra stora ägarna naturligtvis, för att man kommer ju inte att bli så stor så att man tar över hela bolaget. Nej. Men det är klart att Cerberus är ju duktiga på det här, de har gjort det för. Vi vet ju att de har resurser naturligtvis. Så att om det skulle kunna komma in en finansiell partner som kan säkra Intrums ställning så att man inte behöver ha det här konkurshotet på något sätt över sig.
Mm. Just det.
Så är ju aktien naturligtvis alldeles för billig här. Ja. Men det är klart att man behöver gå igenom de här portföljerna, och det är det som är otroligt svårt för oss som sitter lite på utsidan.
Ja.
Cerberus som kan den här branschen, har gjort det för, har köpt portföljer, har ju säkert redan räknat igenom det här och tittat på det, så de har ju en betydligt bättre insyn i alltihopa.
Hur tror du att marknaden kan tolka de här spekulationerna idag? Är det positivt eller negativt?
Jag skulle tolka det som positivt. Okay. Men med tanke på hur det var förra gången när man sålde bort en del av portföljerna och tappade även kassaflödet i Intrum, så är osvuret bäst här.
Ja.
Men jag skulle ändå tolka det som positivt att Intrum är i en sån situation. Så att det mesta borde tolkas positivt i det här fallet.
Mm. Uffe, har du något att tillägga på Intrum? Vi har pratat mycket om det här under vintervåren.
Nej, men jag håller med om att en sån här release innan vi vet några detaljer eller sån här nyhet som kommer tolkas ju positivt. Att någon ändå vill närma sig inte på något sätt är ju positivt. Men sen vad det faller ut i får vi låta stå och se då. Det är ju som sagt var det är många som är inne och tittar på bolaget och de har liksom obligationsägarna, och det finns liksom sådana som vill kanske köpa skuldportfölj också. Det är klart att då sitter man ju som vi tre här ganska långt ifrån händelserna centrum, och då är det svårt, och det ska väl aktieägarna ta med sig också, att det händer mycket som vi inte ser, och det gör ju att det blir stora rörelser i aktier både upp och ner. Så ja, man ska nog vara lite försiktig där, åtminstone ska man inte ha så mycket pengar i Intrum, tycker jag inte.
Ja, bara några minuter kvar till börsöppning, alltså vi får se hur Intrum öppnar då. Jag går vidare i nyhetsflödet från helgen som sagt. Det fastighetsinriktade investmentbolaget Doxa vinstvarnade i helgen på grund av portföljbolaget Serneke som skriver ner värden med drygt 250 miljoner kronor. Förändringen av den här värderingen då i Serneke förklaras av att Serneke under januari och februari genomfört flertalet större försäljningar inom projektutvecklingsverksamheten. Och försäljningar är väl bra i det här läget, vinstvarning dåligt, tänker jag. Vad tänker du, Lasse?
Absolut. Det här blev ju lite doxy. De har ju gått ihop här.
Det.
Och det finns många kända namn med ägarlistan här som åtminstone kan fastighetsbranschen och byggbranschen ganska väl.
Mm.
Så att jag tror att man håller på att rensa upp lite grann här i alla de projekt och värderingar och allting, och få en lite mer renodlad struktur. Jag ska inte säga struktur, men rensa upp i balansräkningen, om vi säger så.
Precis, städa lite. Uffe, har du koll på det här bolaget Doxa?
Nej, det gjordes ju en aktieaffär där mellan Serneke och Doxa. Sen dess har ju Doxa gjort ett antal nyemissioner och nu kommer nedskrivning. Det är tecken på de tuffa tider som är, och den här affären som Doxa gjorde då, de var ju formellt köpare av Serneke, har väl inte gynnat aktieägarna än så länge. Vi får se om det gör i framtiden, men att man skriver ner värdena här, det är ju inte orundligt med tanke på hur det har sett ut i fastighetssektorn.
Just det. På tal om fastighetssektorn så tänkte jag att vi skulle prata lite om att värderingsinstitutet S&P höjde tillbaka SBB till CCC. Detta efter att kreditbetyget tillfälligt sänkts här innan helgen, om jag minns rätt.
Just.
Efter att bolaget köpte tillbaka obligationslån till rabatt. Lasse?
Jag har förstått som att man var nere i selective default då.
Precis.
Och det beror på att man köpte tillbaka obligationer. Man kommer med ett erbjudande att köpa tillbaka dem. Och det är alltså under 100% av dem. Och då har ju de gamla obligationsägarna inte fått tillbaka 100% av sin skuld så att säga. Mm. Och därför var man i selective default. Och nu när man har gjort det så har man ju sänkt skuldsättningen i bolaget egentligen. Så då höjs man ju till CCC. Vilket låter väldigt konstigt kan man tycka då. Men det är ju så rent tekniskt sett det blir.
Det är liksom teknisk manöver här som...
Mer tekniskt än någonting annat.
Okej. Jag ska gå vidare och berätta att även Hansa Biopharma gör en omvänd vinstvarning. Gjorde här i helgen och de släppte... Alltså preliminära siffror för det andra kvartalet där man väntar sig ett omsättningslyft om 10% jämfört med föregående kvartal. Det här motsvarar ju en ökning om hela 230% jämfört med för ett år sedan. Lasse, det är en hel del där. Det är kontraktstillverkarna som går... Eller förlåt, det här var inte...
Det var läkemedel. Hansa, absolut. Ja, ja. Och de är alltid svåra. Ja. Det är ju lite flippeliflopp
ofta. Det är lite flippeliflopp, ja. Ja, hörni, jag tror att jag ska lämna över till någon som är mer uppsjungen än jag. Och det är ju Sofie i Marknadsstudion. Börsen har öppnat.
Stockholmsbörsen sjunger in kvartalet i dur och stiger 0,5% precis vid börsöppningen. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi SBB i toppen som stiger 2,5%. Där så har ju S&P:s kreditbetyg höjts åter till CCC med negativa utsikter efter att tillfälligt varit nere på SD. Tittar vi vidare på storbolagslistan så ser vi att Boliden stiger 2,5%. Även Evolution är upp närmare 2%. I botten däremot så hittar vi H&M som backar omkring 1% och även Kinnevik är ner omkring 1%. AstraZeneca stiger lite drygt 1%. De får USA-godkännande för läkemedel mot blodsjukdom. Går vi vidare till SSAB så satsar de 52 miljarder svenska kronor på att bygga ett nytt fossilfritt stålverk i Luleå. Men SSAB backar idag 3%. 3% uppåt rör sig Intrum som stiger nu. Där har ju Bloomberg under helgen rapporterat utan namngivna källor att deras nya partner Cebrus överväger att utöka partnerskapet. Går vi vidare till Elvio har lagt bud på Dala Energi, 90 kronor per aktie vilket ger en premie på 75% mot torsdagens stängningskurs. Och vi har inget avslut där ännu men Dala Energi ser ut att stiga ungefär i linje med den budet. Och på ämnet Giant Sweden Bitco har höjt sitt bud på Byggfakta från tidigare 46 kronor per aktie till 52. Och det motsvarar en premie på 13% mot torsdagens stängningskurs. Men även där får vi vänta på avslut. Hansa Biopharma stiger nästan 9%. De kom ju med en omvänd vinstvarning på morgonen. Bolaget väntar sig nu en omsättningslyft om 10% jämfört med föregående kvartal. Och en ökning på 230 mot för ett år sedan. First North listade Macmyra upprättar kontrollbalansräkning och meddelar att det råder osäkerhet om bolagets rörelsekapital de närmsta 3 månaderna. Macmyra tappar 5,5%. Och tappar gör även danska Vesta som är ner 3% i Köpenhamn trots att de meddelat att de tar 4 order på sammanlagt 800 megawatt. Och så ska vi givetvis ha koll på veckans aktie Nolato. Kurspotential om minst 20% skriver Ulf Pettersson. Och Nolato stiger 9%. Embracer stiger 2% idag. Där så har ju ABG satt köpstämpel. Och Morgan Stanley höjer sin riktkurs på EQT från 301 kronor till 390 kronor. Men EQT backar 1%. Och nu har vi även fått avslut i Dala Energi som stiger 69%. Så något under den premien. Och Byggfakta stiger 11%. Så även den något under premien. Men som sagt, Stockholmsbörsen den inleder muntert och stiger 0,5%.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En härlig start på veckan, eller hur Lasse?
Absolut. Mm. Alltid kul med lite Gröna kurser tänkte jag säga.
Ja, var det något du reagerade särskilt på?
Jag såg att SSAB, Intrum var upp som vi sa, ja. Faktiskt på det här några procent. SSAB backade 2-3% också på en investering i Luleå, ganska stor.
Fossilfritt stål, är det som
4,5 miljarder euro va? Ja, över tiden alltså. Ja. Ganska stor.
Ja, det får man säga. Uffe, reagerade du på något där på skärmen?
Nej, vi får ju tillbaka. Vi hade en ganska svag avslutning i torsdags då, den här halva dagen. Vi gick ju ner 0,5% den sista timmen egentligen, och det får vi tillbaka nu, för det har ju gått. Det var ju upp i New York i torsdags efter vi stängde, och sen så var det liksom lite ner igår då, men sammantaget så har vi lite att ta igen jämfört med de internationella börserna som haft öppet längre än oss. Det man kan notera bland enskilda aktier är väl att Munters ligger upp, högt upp på förlorarlistan. Det är ju en sänkt rekommendation där för Berenbergen, och det är sånt där som slår lite grann på kurserna idag. Annars så får vi se hur de tar vägen här när marknaderna öppnar även i New York framöver.
Det gällde också i Nolato, som alltså är veckans aktie som du har skrivit om, Uffe, och det ska vi prata om lite senare. Men först tänkte jag att vi skulle hålla oss vid börsen i stort. Och Lasse, det är du som har med dig lite spaningar, för som jag förstår det är lite negativt inställning.
Ja, negativt. Jag tycker väl ändå att vi har kört ganska långt. Ja. Vi har kommit väldigt långt från oktoberbotten här. Och vi ska ju komma ihåg att så sent som bara för ett par månader sedan så trodde vi på 6-7 räntesänkningar i USA. Mm. Nu är vi nere på 2,5. Mm. Och med tanke på att börsen har diskonterat det och ändå bara fortsatt upp, så är det ju otroligt starkt. Mm. Mm. Och det är inte bara techbolagen som går heller, utan det är ju faktiskt även industribolagen. Jag tycker att verkstadsbolagen generellt sett har gått väldigt, väldigt bra. Det är både här och USA, även ute i Europa, som verkstad har gått väldigt, väldigt starkt. Mm. Och det verkar ligga någon nyvunnen tanke här, nyväckt tanke om att vi håller på att vända, att vi har varit nere i någon konjunktursvacka. Man tittar på de här PMI-siffrorna vi pratade om i morse. Mm. Att de har vänt upp över 50 och att vi liksom nu står i början på en konjunkturuppgång.
Det tycker inte du.
Det låter märkligt, för jag har inte riktigt sett någon ordentlig konjunkturnedgång än så länge. Nej. Faktiskt.
Mm. Jag tänker vi bollar in Uffe också. Håller du med om det här att det kanske har sprungit lite snabbt?
Ja, det har det gjort. Framförallt i mycket verkstadsbolag har ju gått väldigt, väldigt starkt här, jag tycker, med tanke på de problem vi har sett i Kina och sådär, och som en stor liksom marknad, och Europa, så tycker jag det har varit lite märkligt starkt i verkstadssektorn. Men det har varit ganska mycket av ett storbolagsrally också, och då är det mycket av de här stora verkstadsbolagen som liksom pengarna har kanaliserats, som har gjort att det har blivit väldigt bra på index. Och sen så har ju, ja, jag är lite förvånad, men det är en ganska underlig uppgång jämfört med de här tidigare väldigt starka trender man har varit med om här när man har varit med ett tag. Så är det inte de här kraftiga lyften 2-3% några dagar som höjer index 10%, utan det har liksom gått lite som en obligationsfond nästan hela börsen. Den har varit upp 0,2-0,3. Vi hade ju nu har det gått ner några dagar här, men annars hade vi 18 dagars uppgång i rad på OMX30, och det har jag liksom aldrig varit med om tidigare. Så det har varit liksom små steg uppåt, och det tyder väl på en jättestyrka. Och även vi har ju fått här sista månaden ganska statistik som borde ha sänkt aktien under den här perioden, som lite högre inflation än väntat i USA både i januari och februari egentligen. Men det var liksom mer några tiondels procent, en halvtimme, och sen så skakade man av det här. Och i ett sånt här läge så är det liksom bara så väldigt svårstoppad, och det kanske måste gå upp lite till för att folk ska ta hem sina vinster och därmed vända trenden. Men för annars verkar liksom inte, den verkar ganska immun mot även negativa nyheter. Börsen, vi exempelvis för ett tag sedan, den här israeliska, nu är det väl inte bekräftat då, men när Israel slog ut en del iranska generaler här, sånt här hade kunnat stöka till börsen ganska rejält för ett tag sedan, men nu är det liksom, nu tänker man inte så mycket på det.
Jag tänker vi ska gå vidare med något som kanske kan guida oss framåt, för du hade med dig en graf på EPSen i världsindex bredvid Sydkoreas halvledarexport.
Absolut.
Det kan vi kalla det här för indikator till att börja med? Eller?
Jag har inte hittat på den här själv, ska jag komma ihåg. Det är en gammal grej att man brukar titta på Sydkoreas halvledarexport då, över 3 månader, som någon form av leading indicator på vad EPS-tillväxten tar vägen i världen. Och det beror helt enkelt på att halvledare finns överallt och det går väldigt, väldigt fort i den sektorn, så den är lite, lite snabbare. Och här ser det ut då, som halvledarexporten har ju vänt upp ordentligt. Den är redan på ganska höga nivåer year over year, så att frågan är hur högt vi kommer. Om man tittar på EPS:en så känns det som att det ska vända upp här, men då betyder det att vi aldrig har varit på minus. Så att man, jag tycker att man luras lite av de här year over year-siffrorna. Därför att normalt i en konjunkturnedgång här så borde vi ha varit på minus. Vi borde haft kontraktion i vinsterna i EPS:en, vilket vi inte riktigt har hunnit till än så länge. Nu är den här konjunkturnedgången och uppgången väldigt, väldigt speciellt på grund av pandemin. Men problemet är om du tittar på den absoluta nivån på EPS:en och hur den ligger kontra trenden. Så ser det ut som vi ligger väldigt, väldigt högt. Vi alltså ligger högt före, och skulle de här prognoserna stämma som det blåa indikerar på grafen här, då skulle vi nästan rekordstor avvikelse från trendtillväxt i EPS:en helt enkelt.
Se, vi har nog en graf till om jag förstår på EPS:en. Vi får se, den kommer upp.
Absolut.
Men här har vi den.
Ja, precis. Och så här skulle det då se ut om vi lägger in de prognoser som finns. För 24, 25 och 26. Och absolut, de kommer att korrigeras ner och sånt där. Men det är inte så att vi börjar från en låg nivå i förhållande till trend. Och sen så kan man alltid dra de här trendlinjerna hur man vill. Men vi är på ganska höga nivåer. Och det är ju just för att vi inte har sett någon ordentlig lågkonjunktur. Alltså det har varit vissa delar, konsument, lite bygg, lite här och där. Olika regioner vid olika tid. Man brukar prata om rolling recession så att det aldrig inträffar samtidigt. Så att vi känner liksom inte av det. Och här syns det. Och jag tror att det... Jag tror inte att det där kommer att hända, för då skulle det se ovanligt bra ut.
Jag förstår, men du är väl ganska mycket en verkstadskille får man säga. Men betyder det att du liksom letar i andra sektorer nu där det kanske inte har sprungit så snabbt?
Jag tycker det, att verkstad har gått fort. Verkstad, och speciellt kvalitetsverkstad. Klassiska A-bolagen, Atlas, Alfa, ABB och de här. De värderas ju väldigt, väldigt högt just nu på rekordnivåer. Och absolut, det är bra vinster. Men rekordvinster, rekordmarginaler och all time high. Det känns svårt att köpa in sig i det här om man tror på en lite försiktigare konjunktur. Just det. Faktiskt.
Vad letar du istället då?
Vi har ju köpt lite andra saker. Vi är faktiskt lite underviktade i verkstad just nu. Man letar andra saker i verkstadssektorn. Det kan vara mer stabila saker, Securitas. Men även utanför den typen av sektorer så är det ju Consumer Staples, Essity, som har fått stryk i många, många år. Vi är en ny ordförande på plats. Man har sålt Vinda. Det kanske kan ske någonting i Essity. Man brukar ju bli besviken där i och för sig. Men i och med att man har sålt Vinda nu så minskar ju också beroendet av massa med ungefär 50%. Massapriset är ju väldigt upp och ner. Och det har ju visat sig svårt, trots att vi gick igenom pandemin, så har det visat sig svårt att få igenom alla sina prishöjningar och hålla det. Helt enkelt. Man har ju på något sätt blivit en förlorare på allting. Först har man ingen volym och sen blir det för mycket och sen så kommer energikrisen med elpriserna. Så att hur man än vänder och vrider på det så har man nästan straffats här. Jag tror att den trenden är på väg att vända.
Intressant. En liten bolags... Inte rek ska jag inte säga. Men
nej.
Uffe, jag tänkte bolla in dig också. Håller du med om att verkstadsbolagen kanske är lite övervärderade nu?
Ja, det är de ju. Och det som... Det tycker jag. Alltså det som har hänt i verkstadsindustrin, om man går backa tillbaka, det är som Lars säger, det liksom har varit några väldigt speciella år här med pandemin och sen så inflationsbrasan som tog fart. Men det som har hänt är ju att bolagen har gjort väldigt, väldigt bra vinster. Alltså normalt sett så borde man ha fått ner vinsterna lite grann, men det under den här liksom lågkonjunkturen vi har haft inne sista året. Men det har inte skett, utan vinsterna har liksom tuffat på riktigt bra. Man har lyckats få höja priserna. Det har visat sig att företagen var ju de stora vinnarna på den här stigande inflationen, medan konsumenterna är de som bär bördan egentligen. Och eftersom det inte är privatpersoner utan företag som är börsnoterade så går det bra för dem. Men frågan är hur länge kan man hålla uppe de här oftast liksom nya marginalnivåer man har nått då. Tar vi exempelvis Volvo, de har ju aldrig varit här uppe på ordentligt tvåsiffriga rörelsemarginaler. Kan man hålla det även nu när marknaden viker för lastbilsförsäljningen, och hur ser det ut för alla de andra som gynnades då av att de hade liksom köpte in grejer och sen så kom inflationen och då passade man på att höja utpriserna samtidigt som man hade köpt billigt tidigare och det höjde marginalen. Och så har man lyckats liksom bibehålla den och oftast öka ännu mer. Så jag tycker marginalen i industrisektorerna blir väldigt intressant att följa här kommande året när konjunkturen viker som den gör. Även om vi hade positiva inköpschefsindex nu så är det ändå 2024 ska ju vara ett lågkonjunkturår. Egentligen hela året, i alla fall större delen av året. Och det skulle bli spännande att se hur marginalutvecklingen blir exempelvis i Q1-rapporterna som kommer om ett par veckor.
Det är spännande med lite rapportsäsong. Tänker vi ska gå vidare till ett annat case. För som vi såg på skärmen så är Nolato veckans aktie och det är du som har skrivit den analysen, Uffe, och med klockren timing dessutom. För Nolato kom ju här under morgonen också med en order. Men vi börjar med din analys, Uffe. Kan du berätta lite om caset och vad det är du gillar med bolaget?
Ja, det är ju en förhoppning och en tro om att företaget ska kunna vända här. Nolato är ju en kontaktstillverkare och som har varit inne i en mängd branscher genom åren. Och senaste åren, det som verkligen har slagit var ju till den här e-cigarettstrenden då. Och sen när den för Nolatos del liksom helt dog egentligen de senaste två åren så har man blivit mer och mer av ett medtech-underleverantör. Och det där tycker jag är en intressant förändring då. Den har ju skett lite, ska vi säga. Det var inte riktigt meningen att e-cigaretterna skulle falla som de gjorde för Nolatos del. Men konsekvensen är att nu är Nolato till över hälften ett medicintekniskt underleverantör. Och det där är en väldigt intressant nisch att vara i. För det är, dels är det ganska tämligen konjunkturkänsligt. Sen så är det en hög marginal business genom hela sektorn egentligen. Så lyckas Nolato göra rätt grejer. De har ju varit med länge i medtech. Det är inget nytt. De har gått från 2 till 6 miljarder i omsättning de sista 10-12 åren eller något sånt där. Så det är ju, de har ju varit med länge, men nu är det ju då en majoritet av verksamheten och då bör man kunna höja hela koncernens marginal om man lyckas göra det bra här. Och det tror jag då. Så jag tror kanske på en vändning på både vinst och aktiekurs här senaste eller kommande året. Och nu fick jag ju med mig då, nu kom ju Nolato här. Man har suttit och väntat lite på vad Nolato ska göra tillsammans med Novo Nordisk och man har inte liksom hört eller sett någonting annat än idag då. De kommer med en release om att de ska hjälpa. Det står ju inte Novo Nordisk i pressrelease, men det får man väl anta det eftersom det är både diabetes och fetmabolag och det finns inte så många sådana egentligen. Och de har ju en relation till Novo Nordisk sedan tidigare, så det gynnar då bolaget. Annars hade det varit ett tyskt bolag som har skickat ut och har fått beställningar från Novo Nordisk. Men det verkar komma lite till Nolato också. Det kommer göra ett antal procent av omsättningen och förhoppningsvis är det några procent av omsättningen som har högre marginal än vad bolaget har idag.
Spännande case och som sagt mycket bra timing. Jag tänkte höra lite om värderingen på det här. Det kändes som att de var lite lägre värderade än sina konkurrenter, eller har jag fel där?
Ja, det är de. Det är ju inte, det beror på vad vi sätter för earnings på det här P-talet då, men de kommer ner under 20 i alla fall i år här och sådär. Och kan man öka vinsten med 20% så är det ett ganska bra P-tal i dagens börs. Så då tror jag den kan stiga med 15-20%. Nu har det ju gått 10 redan idag då, så halva den där uppsidan är väl redan tagen, men likväl så tror jag nog. Och det är även ett annat skäl att titta på bolag som Nolato, och det finns en hel del andra också på börsen. Det är de här som inte har hängt med i börsuppgången. Det som brukar hända i slutet av en börsuppgång, och nu är i slutet av en börsuppgång, det är att man börjar titta på relativ värdering och vilka har inte gått, och så börjar man köpa sådana istället och sälja av det här som redan har gått upp mycket. Och då hamnar man hos Nolato som har haft en väldigt tråkig kursutveckling i ett antal år egentligen.
Lasse, Nolato, är det något bolag för dig?
Det skulle det absolut kunna vara. Mm. Vi har tittat lite grann på det, men vi har inte kommit till skott.
Nej.
Och nu går det 10% idag, men jag tror ändå att 52 är inte jättehögt för den här aktien. Nej. Om det här stämmer i framtiden. Mm. Som sagt, nu är man ju nästa medicinteknik till 100%. Alltså man har fått bort det här e-cigarettshistorien helt och hållet. Medicinteknik tar över. Det är en intressant bransch att vara i, för den är ju väldigt, väldigt stickig. Man byter ju inte underleverantör hur som helst. Förmodligen är tillverkningsprocessen kvalitetssäkrat och allt det här. Så att kontrakten är ganska långa. Sen kan det vara lite svårare att få igenom prishöjningar, men det är ju å andra sidan väldigt stabilt. Så att Nolato kan absolut vara någonting för oss.
Spännande. Jag tänker att vi ska gå över till Sofie i marknadsstudion och se hur börsen utvecklar sig.
Ja, det är fortsatt munter för Stockholmsbörsen som stiger ungefär 0,5%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Boliden i toppen som stiger över 3,5%. Även Nordea och Nibe stiger över 2% just nu. Tittar vi i botten däremot så hittar vi H&M som backar 1%. Även Autoliv och Getinge ser nedgångar. Och SBB, de rör sig i sidled. Där har ju S&P:s kreditbyte. Tyg höjs tillbaka till CCC med negativa utsikter efter tillfället varit nere på SD. Och SSAB satsar 52 miljarder svenska kronor för att bygga ett nytt fossilfritt stålverk i Luleå. Men aktien tappar nästan 3%. Åt andra hållet rör sig Intrum som nu stiger omkring 7%. Deras nya partner Cerberus överväger att utöka partnerskapet med Intrum. Det är enligt ej namngivna källor till Bloomberg. Och så tittar vi på dagens bud. Dala Energi så fick ju bud på 90 kronor per aktie, vilket ger en premie på 75% mot torsdagens stängningskurs. Men aktien stiger alltså 67%, nästan 68% istället. Och om vi tittar vidare på Byggfakta så har ju Giant Sweden Bitco höjt sitt bud och då med en premie på 13% mot torsdagens stängningskurs. Men aktien stiger 11%. Går vi vidare till Hansa Biopharma så stiger de 12% efter en omvänd vinstvarning. Och First North listade Mackmyra upprättar kontrollbalansräkning och meddelar att det råder osäkerhet om bolagets rörelsekapital för de närmsta 3 månaderna. Mackmyra tappar 12%. Tappar gör även danska Vesta som är ner 2%. Det är trots att det danska bolaget har 4 order på sammanlagt 800 megawatt. Och så har vi givetvis koll på veckans aktie Nolato som stiger 9, nästan 10% just nu. Ja, nu är det uppe i 10%. Embracer stiger 2% efter att ha fått köpstämpel av ABG. Och Morgan Stanley höjer sin riktkurs på EQT från 301 till 391 kronor. Men i kort, Stockholmsbörsen är ändå munter denna tisdagsmorgon och stiger ungefär 0,5%.
Tack för det, Sofie. Det budrörelser, lite annat. Är det något du tar fasta på här?
Ja, det är väldigt optimistiskt tycker jag ändå. Men det fortsätter in i april här. Och, aktier är en vintersport. Ja. Det är oktober till april. April är inte slut än.
Nej, det är vinter ute. Så att,
det är vinter ute, ja.
Uff, är det något du ser 10% som sagt i Nolato?
Ja, det brukar ju aktien gå lite på våra rekommendationer. Sen så är det ju... Det här pressreleasen gjorde nog en del också, tror jag. Det är ju 700 miljoner kronor förväntas man omsätta i det här nya kontraktet om ett antal år. Så det är ju bra. Annars så tycker jag det är alltså SSAB, det är ju en rejäl investering här. 50 miljarder, börsvärdet är 80, så det är ju en jätteinvestering. Nu blir man väl av med lite investeringar som man skulle gjort annars också, men det är sånt där marknaden vill gärna ha liksom ESG och grön stål och liksom, men man vill inte ha de investeringar som krävs i det här, och då sänker aktien lite grann. Vi får se vad som tar vägen här, för det är en väldigt, väldigt mycket pengar även för SSAB, 50 miljarder kommande, jag tror det var en 10-årsperiod man pratade om.
Ja, det får man säga. Och på tal om stora pengar så ska vi ta lite sats här och gå över till ett stort ämne. Det är nämligen omdaningen av PPM. Det är en omfattande process som har snackats om ett tag. Men förra veckan så stod det klart att upphandlingen av aktiva europeiska fonder nu är klar. Snittavgiften här blir 0,21% och kvar blir 6 fonder. Lasse, det här är ju en omgörning som påverkar din bransch väldigt mycket.
Absolut.
Har riktats en hel del kritik nu på sistone. Kan du berätta lite om
det? Den första kritiken som kom, det var ju, alltså, man ska ju banta PPM ganska ordentligt. Mm. Man har ju bantat det en gång när man införde lite krav. Och bakgrunden till allt det här, det är ju de här bedrägerierna som fanns i Falcon Funds och så skandalen i Allra. Mm. Så vill man banta det här och ha bättre koll på det. Och så har man bantat det en gång och nu kommer man att banta det ordentligt. Som vi sa här, det blir 6 aktiva europeiska fonder kvar. Jag tror att det var 22 från början. Mm. Så att det blir 6 stycken kvar. Och då har man gjort en ny upphandling, man har gjort en ny nämnd, fondtorgsnämnden som sköter den här upphandlingen. Och kritiken är att För det första, det är väldigt komplicerat. Ni skrev en artikel om det den 29 som var väldigt bra. Branschen, fondbolagens förening har ju kritiserat också. För överhuvudtaget vara med så är det ungefär ett 70-sidigt dokument plus en massa bilagor som ska fyllas i från allt mellan himmel och jord. Mm. För överhuvudtaget vara med. Mm. På de här europeiska fonderna aktiva så var det 35 stycken som lämnade in anbud. 22, 20, det blev bara 2/3 ströks direkt. För det ansågs vara inte riktigt ifyllt eller icke-kompletta uppgifter som det heter. Mm-hmm. Så strök man dem direkt. Så det tyder på att det var inte jättelätt att fylla i den här.
Nej.
Och naturligtvis så här mycket uppgifter är ju alldeles för mycket för ett litet fondbolag. Sen har man ju satt upp massor av olika kriterier då. Som jag tycker snävar in det här som gör att vi inte riktigt får det utbud vi vill ha och välja mellan.
Okay.
För poängen med PPM tycker jag var ju att dels ska man ju få välja lite själv. Och tanken med att välja själv är att man ska kunna diversifiera bort från sånt som man kanske redan har eller någonting. Och vi har ju redan ganska mycket pension via AP-systemet. Mm. Där ligger väl ungefär 87%, så att PPM är en ganska liten del. Så det vore ju väl värt att man fick välja någonting annat än det vi redan har. Men det går man ju bort ifrån nu.
Du menar att det ska bli mer homogent där liksom?
Det kommer att bli mer homogent. Det kommer att bli mer indexinriktat också. Det är det som är egentligen den stora kritiken som jag har mot den här upphandlingen. Okay. Därför att man satte som krav att dels fick din fond inte ha ett tracking error. Det vill säga hur mycket din avkastning avviker från ett benchmark. Mm. Det satte man mellan 2-10%, vilket låter mycket. För 10% är ganska mycket.
Mm.
Men ditt benchmark får inte avvika från PPMs fondkategori med mer än 4%, vilket är mycket, mycket mindre. Och det här räknas på 36 månader, vilket är en treårsperiod.
Mm.
Jag tycker inte vi har gått igenom 3 normala år, om vi säger så, utan det här var den mest extrema perioden i historien sedan 1929, både finanspolitiskt och penningpolitiskt. Och det här visar bara att om du tittar på hur en MSCI Europe Value, alltså en annan typ av strategi än det vanliga kapitalviktade indexet som det är MSCI Europe. Hur tracking error har sett ut de sista, det här är nästan 23-24 år.
Mm.
Så har ju du alltså haft ett tracking error som har överstigit 4 mer än hälften av tiden här.
Mm.
Och då om du hade följt den strategin, om du hade haft det som jämförelseindex i din fond, då är du helt diskvalificerad från att vara med här. Så vad du kommer att få, det är alltså 6 olika fonder som mer eller mindre efterliknar MSCI Europe Total Return i det här fallet. De kan avvika lite grann där.
Mm. Och det här i förlängningen då, det riskerar som sagt att göra liksom fondutbudet väldigt homogent.
Absolut. Vi har ju haft en period bakom oss där tillväxtteknik och allt det här har gått otroligt bra.
Mm.
Men om du hade backat det bandet, om den här upphandlingen hade skett, säg 2004, efter IT-kraschen, då kan jag garantera att ingen tillväxtfond hade någonsin kvalificerat in i det här systemet överhuvudtaget. Och jag vet inte om man ska, eftersom man gör det just nu och har satt de här reglerna, så diskvalificerar man ju andra strategier än de som har gällt de sista 3 åren i princip.
Just det.
Speciellt om det är ju då att din fond har ett annat benchmark.
Mm.
Och här har man ju valt MSCI Europe i det här fallet. Det är ett kapitalviktat index. Och vi har ju sett, problemen är inte lika stora i Europa som de är i USA. Där har ju koncentrationen blivit större och större mot ett fåtal bolag.
Mm.
I S&P 500 så har vi ju de här 7 som alla pratar om.
Mm.
Som står för nästan 30%. De här 7 står ju också för 16-18% i MSCI World.
Mm.
Så att en femtedel nästan av din 100-lapp som du sätter i en världsindexfond går ju till de här 7 bolagen. Och så har vi det redan idag.
Mm.
Och då kanske man skulle ge medborgarna ett val och diversifiera bort från det.
Mm.
Och ta något annat. Men det kommer man ju inte att kunna göra om det här fortsätter. För det här är ju första upphandlingen då som är klar på de här aktiva Europafonderna. Nu kommer det ju fler upphandlingar. Så vi får ju se vad det blir för krav där. Men jag kan inte se att det förändras.
Ja, men, och det är väl ändå inte bara, liksom, det påverkar inte bara fondbolagen i sig, utan det är väl hela marknaden som då kommer riskera att påverkas till exempel.
Ja, ja absolut. Det är ju nästa problem. Därför att de här 22 fonderna i Europa som finns idag, de ska ju sälja alla sina aktier då.
Ja.
Och sen ska de här pengarna fördelas på de här 6 som har vunnit den här upphandlingen. Och det funkar säkert jättebra. Det är ungefär 10-11 miljarder i Europa. Det är ju inga stora pengar, det kan man ju göra. Men vad händer när vi kommer till svenska småbolag?
Mm.
vi vet ju inte hur den upphandlingen ser ut. Hur många som blir kvar, hur mycket pengar som finns där, det har inte jag i huvudet. Men om en stor marknad som Europa får 6 fonder, vad ska svenska småbolag få då? Se att vi också får 6. Då ska alla sälja då. Och sen ska någon köpa. Det är inte jättebra likviditet i svenska småbolag den dagen det kommer.
Finns det några liksom särskilda bolag? Alltså förutom...
Nej, men det är ju bara att titta vilka som är de största bolagen i småbolagsindex. Eller vilka de största fonderna, småbolagsfonderna PPM äger för bolag. Mm. Och sen är det bara att titta, kommer de här att vara med i upphandlingen och blir de tilldelade eller inte? Annars måste de ju sälja.
Men hur är det då? Det verkar ju vara otroligt liksom administrativt krångligt och liksom lite osäkert på vad det är som gäller för att hänga med i den här nya PPM-systemet. Är det liksom de minsta fonderna som åker ut eller hur ser det ut? Är det, vilken kvalitet?
Vilka ja, absolut. Det är de minsta som åker ut. Ja. Därför att, dels är det väldigt komplicerat och väldigt tidsödande att fylla i det här överhuvudtaget och vara med i upphandlingen. Och även om du är det så måste du ju offertera ett pris som är så pass lågt.
Just det.
Så att jag vet inte riktigt om det är värt att vara med.
Nej.
Bland de här 6 så var ju AMF lägst, tror jag, med 8 punkter alltså.
Okay.
SE-banken var också med, som de 2 svenska då. Robi var faktiskt också med. SE-banken offerterade 9,9 punkter. Så att du sa att snittavgiften blev ju 21 punkter.
Mm.
Vilket är relativt lågt, det får man väl säga. Så att frågan är ju hur många som ens vill vara med och lägga ner all den här resurserna. Man måste få ens vara med i det här.
Mm.
Och sen om du får några pengar, hur mycket får du?
Just det.
Så att det känns ju som att det är helt och hållet tiltat mot att det blir de stora som kan sköta den här förvaltningen vid sidan av något annat man redan gör.
Ja.
För ingen kan ju ha alla de här resurserna för att ta hand om allt det här. För det är väldigt mycket krav på engagemang i hållbarhetsfrågor och sådana här saker. Och det är något som är svårt om du är liten och inte har de resurserna och ska bara göra det här. Är du en jättestor organisation så gör du ju redan de här sakerna. Ja.
Men förstår jag det rätt då om du tycker att Fondtorgsnämnden säger rätt nu? Ja, att deras mål på något sätt är rätt men att det kanske är medlen som är fel? Eller?
Jag hade hellre sett att man hade kvar det som det var egentligen med ett mycket större urval av fonder.
Mm.
För det är ju inte Fondtorgsnämndens fel det här, eller PPMs fel. Man ska komma ihåg att det är politikerna som har bestämt det här, så att de genomför ju bara de besluten. Mm. Så att det är ju där problemet ligger från början.
Jag tänker, finns det något bättre sätt då, om man nu ändå skulle göra det här, om politikerna har beslutat om det? Finns det något bättre sätt att göra det? Alltså mindre administration till exempel? Eller?
Ja, alltså det här, alla fonder som finns med överhuvudtaget står ju redan under Finansinspektionens tillsyn. Så att en viss kontrollfunktion finns ju.
Mm.
Att det lyckades genomföra de här bedrägerierna, det är ju beklagligt, men det borde man ju ha sett till redan från början.
Mm.
Det finns ju anledningar till att det ens överhuvudtaget gick att göra de här sakerna. Och det börjar ju överhuvudtaget med att man tillät folk att massflytta PPM-sparare till fonder. Man kunde ringa upp folk och ha callcenter och sådana saker. Det var ju därför de här fonderna kunde få ganska mycket pengar.
Mm.
Det skedde ju inte i något annat, vad ska man säga, ett gammalt fondbolag som har funnits länge till exempel.
Mm. Jag tänkte vi skulle bolla in Uffe också. Har du koll på de här eller PPM-omgörningen och den debatt som har varit?
Jo, med inte detaljkunskap så, men det får ju ganska intressanta effekter. Det blir ju ännu mer en indexkoncentration som vi redan har sett väldigt mycket genom de här ETF och sånt som har liksom slagit ut mycket av fondhandeln. Så det är klart att det blir ännu mer index och det är ju, i längden är det ju inte bra, sen så kanske marknaden ordnar till sig automatiskt ändå. Men det är klart att vi har ju sett kursrörelserna de senaste åren och det är liksom mycket likviditetsstyrt. Storbolag har slagit småbolag. Det brukar aldrig ske. Det har egentligen aldrig skett att storbolag har slagit småbolag i den typen av marknad vi har varit inne i nu. Just i en uppgångsfas så brukar småbolag faktiskt gå med storbolag. Men så har inte skett och då tror det är likviditetsflöden in till indexfonder och då blir det ännu mer indexfonder med det här. Och sen så är det intressant nu i den här upphandlingen som ni pratar nu om, europeiska aktiefonder. Den är intressant i sig, men det är riktigt spännande för oss som sitter här om dagarna. Det är ju vad som händer med den svenska fonddelen här. För som sagt, de som åker ut måste sälja och det är bara att titta på. Det kan ju alla göra nu, de som är postlovslediga här, titta vilka som äger vilka som finns i PPM, de största PPM-fonderna och vad de har i sina portföljer. Det går att hitta ordentlig information om det. Det kommer ju påverka då, för ska man sälja 5% av ett bolag över tid så kommer det ha effekt på börskurserna som det ser ut nu då, för den här likviditeten vi har i marknaden är ju väldigt god liksom när allt funkar som det ska, men en stor försäljning som kommer så att säga från sidan här har påverkan på aktiekurserna.
Så. Lite påskpyssla att gå igenom ägarlistorna där då.
Jäger är ju en sån där som Dino Jäger var ju. De kom ju in så att säga, när man lanserade PPM-systemet så var ju Dino Jäger den hetaste aktiefonden, och när de satte in det i PPM så fick de ju väldigt mycket pengar. Sen så har det inte flyttat så mycket pengar, så de är ju fortfarande en stor del av PPM-systemet, vad det är, svenska aktier i alla fall, exempelvis.
Mm. Vet man vad nästa hållpunkt här är? Du pratade om svenska småbolagsfonder och Sverigefonder.
Ja, det kommer senare.
Ja, de svenska aktierna
kommer senare. Nu håller man, ja, jag tror att det kommer senare i år eller i början på nästa år.
Mm. Det är faktiskt långa ledtider.
Ja, absolut. Ja. Det tar lång tid att följa i 70 sidor.
Så verkar det vara. Och det tar en del tid att göra det här programmet också. Jag får tacka dig Lars-Erik för att du var med. Och tack även till Ulf på länk. Och tack även till er som har tittat. Hoppas ni får en fin tisdag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.